Han hade någon slags dubbelliv. Han levde mer eller mindre som en Svensson också.
Polisen i Sundsvall spanar på en man som säljer droger från sin bil.
Jag försökte undvika så långt som möjligt att ha med honom att göra.
Men man misstänker också att han använder drogerna för att kontrollera en grupp unga tjejer.
Ger man sig in med honom så är det ett högt spel med sin kropp helt enkelt.
Lyssna på podden Krimstad, knarklangan, opioiderna och tjejernas hämnd. Finns nu i alla poddspelare.
Makrorådet från Dagens Industri.
Hej och välkomna till Makrorådet. Jag heter Viktor Munkhammar. Med mig idag i studion har jag Anna Hammer, investeringschef för Länsförsäkringar, och Olof Manner, senior rådgivare på Swedbank. Välkomna ni också.
Tackar.
Man tackar.
Ja, det är god stämning här inne. Det är ju dagen före dagen. Det är den 8 februari när vi står här och pratar. Och imorgon torsdag kommer Riksbanken med ett nytt räntebesked. Och det är också det första med Erik Thedéen som chef och med Aino Bunge i direktionen. Det ska vi försöka gå igenom. Och det blir mer centralbanker. De har ju verkligen präglat utvecklingen, inte bara senaste månaden utan senaste året, och de är svåra att få grepp om. Varje gång marknaden tycker sig ha fått kläm på vad de ska göra så kommer antingen något utspel från dem själva eller någon statistik som ställer allt på ända. Och nu är det berg- och dalbana igen med börser och räntor som flyger och far. Vad händer egentligen? En svår fråga. I andra halvan blir det spaningar och veckans viktigaste som vanligt. Men vi börjar helt kort, som vi ofta gör, med saker som händer nu på morgonen. Det kommer ett litet statistikknippe från SCB. Olof, hushållens konsumtion sjönk i december med 0,8% i månadstakt, 1,8% i årstakt. Och även produktionen i näringslivet sjönk med lite mindre. Det var väl ungefär vad man hade kunnat räkna med?
Ja, det tycker jag. Vi såg redan i december att vi la lite mer pengar på den här Black Week, billigare. Och sen då betydligt mindre på ute i butikerna. Det låg, jag skulle säga att det var ganska förväntat och speglar väl så att säga. Och vi kom ju själva ut varje på veckobasis på banken med en publikation som heter Consumer Spending då, som visar på veckobasis mera. Och man kan väl konstatera att vi lägger ungefär lika mycket pengar på konsumtion som vi gjorde för ett år sedan. Men vi får ju 10% mindre varor för pengarna. Så det är ju där konsumtionen har fallit alltså.
Ja, men ändå lite skönt med en. Även om det inte var bra statistik så var det en siffra man kunde förstå. Annorlunda var det, Anna, med orderingången till industrin som var upp med 25% i både månads och årstakt. Och där, håll i er nu, transportmedelsindustrin ökade med 122%. Någon har fått en jätteorder.
Ja, uppenbarligen. Ja. Nej, men första tanken var bara att det bara fortsätter. Det här med konstiga siffror som kommer, som man ska försöka lägga ihop till en helhetsbild som inte går. Ja. Men sen när man såg det där så blev det ju kanske lite mer tydligt att det har med någon väldig engångseffekt att göra. Ja. Så förmodligen inte så mycket att fokusera på.
Men lite svårare att läsa då. Den har ju varit inte alls stark ordergång till industrin, och nu kom det här.
Ja, vi kommer ju komma tillbaka till några andra siffror säkerligen här under podden, tänker jag, som är i närtid inte riktigt har varit enligt förväntan.
Nej, just det.
Så att det är speciella tider där enskilda saker kan dra väldigt mycket och störa bilden.
Ja, det är spretigt i det. Ja, det måste man säga.
Precis. Det får ni prata ännu mer om i ämne två. Vi ska börja med ju Riksbanken som då förväntas höja räntan med 50 punkter imorgon till 3%. Och Anna, som jag sa, det är ju också det första mötet med Erik Thedéen som chef och med Aino Bunge vid bordet. Och de är ju lite oskrivna kort. Mm. Om vi börjar med bara, du delar den här bilden att det blir 50 punkter.
Ja,
jag
behöver ju nu för tiden inte ens ha så här specifika prognoser, det är så skönt.
Nej.
Men ändå så vill man ju, har man ju en idé om det mesta. Jo, men det är klart att 50 punkter är det som har absolut störst sannolikhet. Men det som gör att jag säger sådär, det är väl att just på grund av det här osäkra läget som vi precis nämnde, det är ett väldigt svårtytt läge. Jag tycker att vi fick in en BNP-siffra för kvartal 4 som mycket tydligare nu pekar på att svensk ekonomi är på väg ner, men inflationen däremot ser ju inte riktigt ut att ha vänt ner på samma sätt som vi ser i andra delar, både i USA och Europa, lite mer tillförlitligt och så vidare. Så att det finns ju verkligen, beroende på vad man fokuserar på här, kan man landa i lite olika slutsats, tänker jag, kring vad man tror att de ska göra. Och självklart så är inflationen överordnat, men som vi vet så är det ju så att den här politiken som de bedriver och de förändringar de gör i ränta, det är inte så att det ändå får effekt nödvändigtvis allt här och nu, utan det dröjer ju. Och därför så, även om inflationen är överordnad och därmed bör styra, så måste det ju vara idén om var inflationen är på lite sikt, inte bara här och nu. Även om man ju senaste året har ju alla centralbanker agerat mer på inflation här och nu, just för att det har varit så många chocker som har drivit upp den och vi har inte riktigt varit bra på att bedöma vart den ska landa. Men sen tillkommer ju den här osäkerhetsfaktorn som du var inne på, men två nya ledamöter varav en chef. Och det blir ju oerhört, det blir väl kanske det allra mest intressanta, om det nu blir 50 punkter imorgon, vilket ju är i stor utsträckning både inprisat, det ligger väl lite mer, så det ligger på uppsidan. Men sen blir det ju det mest spännande att se i efterhand vad Erik säger såklart imorgon, men också sen vad protokollet säger. För vi vet ju väldigt lite om deras penningpolitiska syn. Erik har ju till och med varit tydlig med att han inte vill säga något om det förrän just imorgon.
Nej, precis. Det ska bli debuten, ja.
Ja. Och då kommer det väl bli lite större klartecken. Så att mycket osäkerhetsmoment ändå, tycker jag, även fast det nog är... Den där 50-punkters höjningen är nog ändå ganska kassaskåpssäker.
Ja, precis. Apropå penningpolitisk syn, just er penningpolitiska syn kan man ju faktiskt läsa om i en text i Dagens Industri. Ni sitter ju båda i skuggdirektionen här. Det kan man ha med sig. Men det är då vad ni tycker, exakt, inte vad ni tror. Det är olika saker. Ja. Och då tycker du att det ska vara 25 punkter. Ja. Olof, du tycker och gissar jag tror att det ska vara 50 punkter,
ja, det gör
som marknaden
jag både tyckte och trodde det. Och för att bara tillägga lite då till Annas resonemang, en stor bank gör en sån här handlarumsundersökning när de frågar en massa kunder vad de tror ska hända, och där kunde man se att alla de tillfrågade trodde på en 50 punkters höjning. Vidare en annan stor nyhetsbyrå, Bloomberg, gör också såna här mätningar. Av 20 tillfrågade så trodde 18 på 50. Men två trodde dock på 25 då. Mm. Sen får jag väl också tillägga att det är inprisat i marknaden. Och att ECB då sist höjde med 50 punkter. Jag tycker mycket talar för att det blir 50 punkter imorgon.
Ja, det var den lätta delen egentligen av det här. Men som jag och Anna, vi lite här i början.
Det var därför jag tog den.
Ja. Erik Thedéen och Aino Bunge då. Oskrivna kort som vi säger. Samtidigt vet vi att båda kommer från Finansinspektionen. Som då har ansvaret för makrotillsynen, skulle kunna tala för att de är lite åt det högaktiga hållet, vill bromsa lite mer, eller har de liksom helt satt på sig nya hattar nu? Vad har du för känsla där?
Nej, men jag har gjort mig omaket då att gå igenom CV:t hos bägge de här två, och bara det tog ju sin tid att läsa igenom, kan jag säga. Så att tittar man på vad de har med sig in i den här i Riksbanken, så är det, måste jag säga, väldigt imponerande. Tittar man på Erik Thedéen, så som du nämnde, Finansdepartementet, Finansinspektionen, han har suttit på Riksgälden. Han har varit vd för börsen på Nasdaq och även chef för räntegruppen där. Han har erfarenheter av marknaden. Han har suttit både på JP Bank på sin tid och på Brummer kapitalförvaltning. Och faktum är att han också har varit på Riksbanken innan, men då som handlare i början på 90-talet. Och då hade jag honom på andra sidan i telefon. Inte alltid mysigt, men så var det. Så att det är ju väldigt imponerande. Alltså kunskapsmässigt så kan man väl inte fråga efter mer. Aino, som jag inte ens visste jag skulle uttala efternamnet på, det visar ju mycket också hur mycket jag känner till om henne. Men... även där väldigt imponerande då, med bakgrund på också på Finansinspektionen, Finansdepartementet. Tog en mastersexamen på Harvard i inriktning internationella finansiella system och en mängd olika uppdrag inom områden som Riksbankskommittén, Svensk Försäkring, ESMA som då är europeiska, värdepappers- och marknadsmyndigheten, ekobrott, systemrisker på finansiella marknader och så vidare. Jag tycker det ser jädrigt imponerande ut, måste jag säga. Men det hjälper man ju inte om de är duvor eller hökar, det måste jag säga.
Okej, okay. Anna, har du någon känsla för det? Och särskilt den här...
Ja, men jag säger bara svaret nu då. Ja. Nej, det är ju helt omöjligt att veta något om det. Så det är ju det allra mest spännande på lång tid, skulle jag vilja säga. För att de andra har vi ju följt under en längre tid.
Och där är det ju faktiskt så att de är lite uppdelade i två läger, de fyra som är kvar. Där två skulle kunna sägas vara lite åt det duvaktiga hållet och två lite hökaktiga. Så att det innebär att de här två nya som kommer in, och särskilt till det ändå, som jag har utslagsröst ifall det är 3-3, faktiskt kan bestämma penningpolitiken om den här lägeruppdelningen håller, så att säga.
Ja, och det där blir så intressant att se just hur hårt han går ut. Om han har en väldigt tydlig vy direkt, eller om han vill liksom smyga in den lite mer mjukt. Ja. Alltså jag är helt säker på att han på sikt kommer ha en väldigt tydlig idé. Det har han haft i de flesta sammanhang som jag har mött honom. Så det tycker jag är helt rätt, och det är bra. Han kommer säkert vilja sätta sitt avtryck efter en väldigt lång period med Stefan Ingves. Men det är inte säkert att liksom allt smattras ut imorgon, utan det kan ju vara lite mer av en ising.
Ja, och då, nu fick jag obehagliga minnen här. Jag kommer ihåg när vi satt och handlade, när jag satt i marknaden mera, då ville man inte bara nöja sig med att veta om de var duvor eller hökar. Man ville också gärna ha reda på om de var aktivister eller non-aktivister. Det var ju lite det Anna beskrev alldeles nyss. Alltså vill man agera snabbt, eller vill man liksom, har man lite mer tålamod? Det var också viktigt att veta, trodde man då. Så det är ytterligare en dimension här som kanske röjs imorgon.
En ny skala helt enkelt vi behöver ta hänsyn till.
Jobbigt. Hörrni, vi går vidare. Vi håller oss kvar vid centralbanksspåret ändå. Som jag sa, så har ju de verkligen satt tonen för alla marknader här. Och nu kommer vi från, vi kan backa liksom till december. Då kom det ju en rejäl överraskning från ECB som var mycket högre än väntat, och räntorna stack. Sen var temat snarare, det började komma lite recessionssignaler, räntor ner, och sen så inför liksom de räntebesked som kom här för februaribeskeden här, så var ju känslan att det kanske kan bli en mjuklandning i alla fall i USA. Sen kan man ju diskutera vad betyder det egentligen, det kommer du ta upp senare, vad mjuklandning är. Men ganska god känsla att vi kan få ner inflationen utan att liksom sänka ekonomin och sådär. Och sen då en ny sväng när vi fick urstarka jobbsiffror från USA, nästan lika konstiga som industriorderingången i Sverige här nu på morgonen, och dessutom tecken från tjänsteindustrin som var överraskande starka också, och på det en liten räntehöjning från Reserve Bank of Australia här om natten med signaler om att mer kommer. Så nu är vi lite tillbaka i det här. Nej, men de är inte färdiga ändå, och så far övriga marknader runt efter här. Berätta, Anna, förklara.
Ja, men då ska jag förklara.
Hjälp mig.
Ja, men jag tänker på det här som att det är inte nog med att det är otroligt svårt just nu att veta vart vi är på väg. Och då kan man ju dra det här skämtet att alla som ska göra prognoser säger att det typ aldrig varit svårare och så vidare. Men om jag ändå liksom ger någon typ av bakgrund till varför jag ändå tycker att det är genuint svårt nu. Vi har ju redan pratat om de här siffrorna som kommer in väldigt hoppande. Det är klart att det är sällan en linjär trend vi får följa, varken på upp eller nedgång. Men de här hoppen har varit liksom större än att de inte bara följer trenden, om man säger så. Så att det är liksom svårtolkat. Men vi kommer ju också från en helt unik miljö med både pandemin och alla dess effekter både på ekonomin och inflationen. Och dessutom då ett krig sedan snart ett år tillbaka som har också kommit med olika typer av chocker till världsekonomin och också i prisledet då. Vilket ju gör att den kombinationen gör ju att det blir väldigt svårt att bedöma vart vi är på väg. Och så har vi dessutom haft centralbanker då som har reagerat väldigt starkt på den här höga inflationen. I sig inte speciellt konstigt med tanke på hur otroligt hög den blev. Den blev hög väldigt snabbt. Vi trodde knappt att vi kunde skapa inflation tidigare. Vi harvade på där och tänkte att det här kommer aldrig hända igen. Alla var överraskade och så vidare. Så såklart vill man liksom drämma till ordentligt. Så det är både oerhört svårt att bedöma vart ekonomin är på väg. Så varje liksom marknadsaktör behöver sitta och fundera på det här och landa i någonting helt enkelt. Vad tror vi att vi är på väg? Men dessutom så är det ett extra lager som också är mer osäkert än vanligt. Vilket vi var inne på i förra frågan egentligen. En stor genuin osäkerhet kring hur centralbankerna tolkar det här. Jag menar, det är ju vårt jobb i vanliga fall att fundera på hur tolkar de utvecklingen och hur tolkar jag utvecklingen. Men jag skulle vilja säga att liksom variationen och spreaden i båda de här sakerna är mycket större än normalt. Vilket gör att volatiliteten på marknaden då också blir väldigt stor. För det kastas mellan hopp och förtvivlan. Vi såg ett tydligt exempel på det tycker jag igår med Kashkari, Minneapolis Fed, som också sitter och röstar kring räntan det här året. Och han är en av dem som liksom sitter på ett roterande schema. Mm. Men han sa ju att bostadsmarknaden börjar visa på liv igen och det här gör vårt liv svårare. Det tyder ju på någonting om att de har ingen aning. De vet inte vad som händer, de vet inte vad de ska göra. Och sen ska vi sitta och tolka både vad som händer och vad de ska göra. Det blir osäkerhet i väldigt många nivåer där. Så att inte så konstigt att det är lite stökigt, tycker jag.
Olof, du sitter ju nära det här.
Ja, och jag får hämta exempel från verkligheten då för att vidimera Annas tankar om det här. Jag tittar då på ett 3-månaders räntederivat som ska spegla 3-månadersräntan här i september. Fras-september för de som vill gå på djupet i frågan. Mm. Det rörde sig då uppåt, alltså den räntan steg då med nästan 60 punkter i mitten på december. Och sen efter årsskiftet har den fallit tillbaka lika mycket. Tittar man på 10-årsräntan i Sverige så har den rört sig ungefär på samma sätt. Den gick upp kraftigt i mitten på december och sen fallit tillbaka. Och det här är ju extremt ovanligt att det rör sig så mycket upp och ner och tyder ju då naturligtvis på en genuin osäkerhet. Alltså det är en kvittens på det här resonemanget som Anna förde fram. Man vet inte. Och kanske, man kan, tror kanske till och med att centralbankerna själva inte vet. För de har ju sina ok att bära. Fenomen här då, för att titta på Fed till exempel, så inflationen har fallit i USA sedan förra sommaren, men arbetsmarknaden är skållhet med en arbetslöshet på 3,4%. Många nya jobb skapades. Det enda som räddar dem är väl lite då att lönerna fortsätter att falla, även om de inte föll lika mycket som man hade hoppats på. Men det rimliga vore ju med en så het arbetsmarknad att det faktiskt är ett tryck uppåt på lönerna, kan man tycka. Men ännu så länge så är det väl det som räddar i varje fall Fed, och Riksbanken har sina bekymmer. Och det är ju skuldsättningen i ekonomin.
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Mörslin förvaltar AMF Räntefond Lång som i mars fick Morningstars pris för årets bästa räntefond. Fonden har slagit sitt index de senaste 1, 3, 5 och 10 åren. Hur har du lyckats med det?
Det korta svaret är aktiv förvaltning och stor intern kompetens. Förra året jobbade vi aktivt med löptider och hade en övervikt mot företags- och bostadsobligationer. Och det betalade sig.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde.
Man vet inte riktigt hur en kraftig eller en serie räntehöjningar faktiskt slår i ekonomin. Sist vi höjde räntorna så här mycket, början på 90-talet, var skuldsättningen betydligt mindre. Och man brukade säga en gång i tiden att det tar mellan 6 och 12 månader innan förändring av styrräntan fullt ut har slagit i ekonomin. Man började höja räntorna för 7-8 månader sedan. Alltså, var ska det sluta någonstans? Det är ju okänt terräng även för dem. Va? Så att det är extremt spännande, men extremt osäkert, det måste man ju säga.
Ja, okej. Vi får gissa kanske att det fortsätter så här ett tag. Att det liksom slår upp och ner om man flyttar fram när de ska kunna börja sänka och räntorna och börserna rör sig därefter.
Ja, det är nog sannolikt. För att det är ju också just det där att centralbankerna kommer nog vara väldigt nervösa. Alltså, även deras liksom även om vi skulle veta hur de tänker så har de ju kanske en annan reaktionsfunktion nu. Man vill ju inte släppa taget för tidigt i en sån här miljö, så att man kommer nog vilja verkligen bli överbevisad på olika sätt, och det kommer svänga rätt rejält på vägen.
Bra, då går vi över på spaningarna. Olof, 10-årsräntan ska du prata om. Ja. Ett annat djur som rör sig konstigt.
Ja, det är mycket som är konstigt. Rent generellt så när man tittar på 10-årsräntan i Sverige, den ligger nu ganska parkerad runt 2%. När man ser på vad vi tror om styrräntan, ja, den ska höjas åtminstone imorgon. Sen går ju prognoserna lite isär. Vissa tror att man ska höja upp till 3,50. Där ligger bland annat min bank. Ett gäng tror upp till 3,25 och någon tror att det räcker vid 3. Sen vet vi om att inflationen kommer att falla tillbaka, även om det är svårt att säga exakt hur långt ner den går. Men inte ens i våra egna styrränteprognoser så tror vi liksom vi kan se fram till, eller gissa fram till slutet 2024, då tror vi styrräntan är 2,5% ungefär. Men samtidigt så vet vi väldigt lite om inflationen, dels hur lite den fall eller hur, på vilken nivå den planar ut, det är väldigt osäkert. Men i den här miljön så ligger liksom 10-årsräntan extremt lågt, måste jag säga. Och en förklaring kan ju då vara att Riksbanken då fortfarande äger, inte riktigt men nästan hälften av den utestående stocken av obligationer som man kan handla runt. Och det skulle ju då kunna innebära att utbudet helt enkelt är för liten, och då blir det ju en störning på yieldkurvan, avkastningskurvan, allt annat lika utan förväntningar brukar ju sluta positivt. Det finns många förklaringar till det. Den enklaste av dem alla är väl egentligen att om man ska låna ut pengar på 10 år så vill man ha lite bättre betalt än att låna ut på en vecka. Och man är också beredd att betala lite mer för att få låna långa pengar med mera. Men om ränte- och avkastningskurvan då är så att säga störd utav det här innehavet, då kanske man borde tänka på något sätt att minska ner det här. En idé som jag då föreslog under det här mötet vi hade i skuggdirektionen faktiskt, det var liksom en idé, den är inte fullt ut genomtänkt, men det kanske finns lagliga aspekter på det här som jag inte har tänkt på, men kunde man inte gå, om man behöver nu köpa de här obligationerna, kan inte bara Riksbanken sälja dem på förfrågan då? Inte att de ska ut och sälja i marknaden, men ska vi behöva vänta 8-9 år på att de här förfaller innan så att säga utbudet på marknaden är i balans igen? Jag vet inte. Jag hoppas man funderar på det här. Just nu är det ju bostads- och säkerställda obligationer som man så att säga debalanserar med genom att låta dem gå till förfall.
Men jag har kortare löptider, så där kommer det ut väldigt mycket i år och nästa år. Medan statspapperna dröjer.
10-årsräntan är ju änden på avkastningskurvan. Och är den så att säga prisat på ett annorlunda sätt, så slår ju det på alla räntor.
Skulle du säga att det här, för ett litet mysterium just nu, det är ju den svaga kronan, har det varit mycket prat om och så. Men samtidigt så ligger då den svenska 10-årsräntan lägre än exempelvis den tyska som är... Ja. Den stora dominerande i Europa, vilket skulle vara ett tecken på att folk är mer sugna på svenska 10-åriga papper än tyska 10-åriga papper. Är det här stora innehavet som Riksbanken har, tror du, som är, alltså utbudsbristen som är...
Nej, så långt vill jag inte sträcka mig. Det är ju så att om utlänningar köper svenska papper, svenska obligationer, så kan de ju välja att göra det med valutarisk eller utan. Och normalt sett brukar man hedga bort den risken i alla fall. Så att det... Men jag menar, intresset för svenska statsobligationer från en utländsk placerare tog ju inte vara speciellt stort om yielden och avkastningen är så pass låg. Och det blev väl inte enklare av att kronan hela tiden går svagare, då försvinner ju även det argumentet. Så att, jag vet inte, jag kommer följa med stort intresse hur man från Riksbankens sida då har tänkt att dra ner på balansräkningen. Och om man då har tänkt sig att ligga kvar med de här statsobligationerna med långa löptider ända till de förfaller. För då skulle den här dissonansen så att säga kunna ligga kvar ganska länge, och jag är inte säker på att det kanske är det bästa. Jag vet inte, vi får se.
Tankar, Anna?
Ja, alltså först, jag gillar kreativiteten. Så att det,
I förslaget att låta folk komma och köpa.
Jag tycker att det är kul att komma med en ny idé, och vore intressant att höra vad de tycker, för jag har ingen aning heller om det ens är genomförbart och så vidare. Men det är ju verkligen tid, tycker jag, att fundera på den här stocken. Om det är så att vi får en liksom, marknad som inte riktigt fungerar som den borde göra, inte riktigt lika likvid som vi vill att den ska vara helt enkelt, då är det ju ett väldigt bra tillfälle nu att försöka justera det, om vi liksom tycker att i det här läget så skulle vi absolut kunna tolerera att den långa räntan åker upp lite grann.
Man kanske till och med vill ha den där, vad vet
jag. De vill ha den där, ja.
Konstigt
i dessa tider när man vill strama åt så. Nej, så bra timing, tänker jag. För det gör ju också mer redo inför eventuellt nästa nedgång. Vi vet inte hur den blir. Vi vet inte hur nära nollränta vi kommer. Det är stora frågetecken såklart kring det här. Men Att se till att verktygslådan liksom är rensad och vässad, höll jag på att säga, inför en sån eventualitet vore väl inte helt fel om det skulle gå på ett smidigt sätt nu. Mm. Så att, jag håller med om det. Sen håller jag med om din spaning också, att det är lite inkonsistent. Liksom, den här låga tioårsräntan, jättesvaga kronan, många internationella som skriver om hur farligt det är i svensk ekonomi med den stora liksom hushållsskulden och bopriser och så vidare. Och man går på kronan väldigt mycket, men uppenbarligen lyckas inte då få någon effekt i alla fall på långräntan och inte heller på bospread och så vidare. Så det känns ju liksom lite spretigt.
Ja. Men just vad det gäller långräntan så är det så att utlänningarnas innehav av svenska statsobligationer ligger på ett minimum, och det är ju beror ju naturligtvis på att Riksbanken har köpt upp större delen av stocken. Så att de har inte så mycket kvar att sälja.
Nej. Ja.
Bospread ska vi bara förklara jättekort. Det är sånt där ord
ränteskillnaden då på en bostadsobligation kontra en statsobligation.
Så. Tack så mycket. Jättebra. Olof!
Nej, du, det var Anna som pratade med Olof. Nu är det du som ska spana, Anna. Förlåt, jag är så förvirrad.
Du gav mig ett dubbelslag, Viktor.
Förvirringen är total.
Ja, men det är bra. Vi är alla tre lika förvirrade. Eller i alla fall jag. Vad ska jag prata om nu då?
Ja, nu ska du prata om mjuklandning och transitory, övergående.
Ja,
som
precis.
Ni har varit sådana begrepp
jag
som har farit runt.
Det
vad
är...
betyder det här egentligen?
Ja, det är en bra fråga, höll jag på att säga. Men mjuklandning, det handlar ju om det här med ekonomin då. Kommer vi kunna landa lite fint här nu när centralbankerna stramar åt? Att de lyckas strama åt så där perfekt mycket? Eller kommer vi landa hårt, att de helt enkelt stramar åt för mycket? Och det, är ju, det har vi precis pratat om egentligen, det här med att marknaden vinglar mellan de här olika tolkningarna. Men jag tänker mig att även inom mjuklandning så finns det liksom två olika scenarier man kan tänka sig. För även om ekonomin landar mjukt så spelar det väldigt stor roll vad som händer med inflationen. Och därmed då också den här diskussionen om transitory, alltså tillfälliga inflationschocker, eller om det är mer permanent ökat inflationstryck. Den kommer ju in där då, så att väljer du spår att jag tror mjuklandning, så måste du också välja spår kring, jaha, men vad händer med inflationen när vi har mjuklandat? Kommer den komma ner? Kommer den komma ner ordentligt så att vi får samma problem egentligen som vi hade innan, med att vi hade problem att få upp inflationen? Eller kommer den landa en bit över inflationsmålen, alltså en bit över 2%, oklart var, vi bara säger över nu, så att de behöver fortsätta ha en åtstramande penningpolitik. Det spelar ju väldigt stor roll för marknaden. Både räntemarknaden såklart, men även aktier kommer ju påverkas väldigt mycket när den där bilden klarnar. Så det räcker ju liksom inte bara att definiera soft landing eller ej, utan du också måste ha en vy på de här lite mer strukturella tankarna kring inflation. Och då tänkte jag bli liksom lite nördig och komma in på hur intressant det är hur man använder olika ord på olika sätt inom den typen av analys som vi ägnar oss åt. Så om ni kommer ihåg i början när inflationen drog igång, då pratade alla om att det var transitory. Sen blev det liksom som ett skällsord, för att det var, man var ju korkad om man tyckte att det var transitory, för nu var det så uppenbart att det inte var det. Men det beror ju väldigt mycket på vad man menar med transitory. Det kan ju vara så att det kommer olika chocker på rad, vilket jag tycker väldigt mycket den här inflationsuppgången har karaktäriserats av. Vilket gör att vi fortfarande inte vet om det är transitory eller inte. Vi vet inte om de här strukturella drivkrafterna för inflation har förändrats eller om de inte har det, vilket då spelar väldigt stor roll. Och jag tänker att det här kommer... Man kan tycka att det här är old news, det har vi ju snackat om hur länge som helst. Jag tror att det kommer få en revival. Jag såg en intressant artikel här av, nu måste jag också komma ihåg vad han hette, Alan S. Blinder. Det känner ni igen ju.
Alan Blinder, så dålig på, nu kommer läst tips.
Ja, så dålig på namn så att jag måste alltid kolla på anteckningarna. Han skrev nu en artikel bakåtblickande från 60-talet kring soft eller hard landing från Fed. Och landade i att han tror att det här blir en soft landing. Men jag bara tänker, är man sugen? Det här var i... Journal of Economic Perspectives är den i. Väldigt intressant just när man får det där historiska perspektivet, tycker i alla fall jag, att man liksom går igenom de här olika cyklerna vi har varit i, för då har man liksom lite mer att hålla i handen. Och han var väldigt konkret tycker jag på ett roligt sätt. Men sen också det här med transitory, ytterligare tips. Det kanske blir min nya grej, så tips. Ja. Tipslådan. Ja. En podd från Bloomberg som heter Odd Lots, där de hade en strateg som pratade nyligen om just det här med transitory inflation. Och att liksom man mer eller mindre har varit utskälld under en lång tid, men nu kanske man är tillbaka i att det kanske är transitory, bara lång transitory, höll jag på att säga, om det nu finns något sånt. Men det finns liksom mer att grotta i. Jag tror att det kommer diskuteras ännu mer. Det är väldigt viktigt för marknaden vad vi landar i de här frågorna. Och det är väldigt viktigt, om man hör någon prata om de här frågorna, så behöver man liksom veta lite vad de lägger in i definitionerna.
För det är verkligen
begrepp som far runt. Vi gör väldigt olika. Det är verkligen.
Ja, ja. Och Olof, det här är ju sånt som, jag menar, beroende på hur man landar i det här som Anna pratar om, så kan man ju komma med en väldigt olika uppfattningar om hur länge centralbankerna ska ligga högt med sina räntor, exempelvis. Ja, ja. Så det här måste ju vara, det här går väl rakt in i marknaden?
Ja, det gör det naturligtvis, men jag vill ändå säga, som snart har pensionärsrabatt, att begreppet transitory är också, så att säga, även det är ju ganska odefinierbart. För mig, ja, personligen, så är ju låginflationsmiljön som vi har haft de sista 15 åren också transitory.
Ännu längre
in the long run.
Och går man tillbaka,
it's all transitory.
Går man tillbaka ytterligare några hundra år, så kan man ju liksom se att nollinflation är inte speciellt vanligt, eller extremt låg inflation. Så att det kanske är så att de sista 15 åren är de som har varit icke-normala, och att vi nu är på väg in i en normalitet igen. Det vet jag ju lika lite om som någon annan, men nu ska jag ofint göra reklam för vår senaste konjunkturprognos, där vi faktiskt då går igenom fyra orsaker till varför inflationen framöver kan komma att landa högre, och utan att bena ut varje fenomen, så har det att göra med det som vi kallar för deglobalisering. Det har vi pratat om förut här, att man flyttar produktionen närmare kroppen för att dra ner riskerna. Men det handlar också om demografin, att vi lever längre och vi gör allt färre bebisar. En stor del av arbetskraften idag är ganska till åldern stigen och ska snart lämna arbetsmarknaden. Kan det innebära att efterfrågan på arbetskraft ökar? Sen är det klimatförändringarna som då ger i många avseenden dyrare växande råvaror. Jag tittar på rispriser, vetepriser, majs och sånt där, som har stigit mellan 50-100%. Och slutligen då energiomställningen från fossilt till grönt och förnybart, som ändå på medellång sikt är ett dyrare alternativ. Det här kanske då leder till att vi framöver kommer ha lite högre inflation. Kanske istället för en, så kanske den kommer ligga på 3. Jag vet inte, det här ligger ju i framtiden.
Exakt. Det är några strukturella faktorer då som skulle kunna vara... Ja.
Och det kändes som att han höll med om att det här med det är viktigt vad man lägger in i ett ord.
Ja, men verkligen.
Ja.
Perspektiv. Ja. Oj. Hörrni, det här var ovanligt rörigt idag. Vad har vi egentligen kommit fram till?
Precis,
har vi besvarat några?
Varför ska vi vara annorlunda än räntorna och centralbankerna?
Ja, det kunde jag göra väldigt kort på att vi har ingen aning. Och så liksom kunde man fortsätta med det. Men nu har vi hållit på i nästan 30 minuter och ska försöka avsluta det här ändå. Och nu hoppas jag att det blir väldigt konkret, annan veckans viktigaste.
Ja, men det är ju Riksbanken.
Vad får man inte missa? Det har vi ju sagt.
Ja, men det går ju inte att hitta någonting annat än Riksbanken. Bra. Det kommer säkert komma någon jätterolig statistik också som kommer helt utanför förväntan. Bilden. Och vem vet vilken det är. Men sen
allting.
Väntar vi ju på svensk inflation. Det är, om jag ska nämna, men det är längre bort, så det är inte veckans viktigaste.
Ja, vad bra att du sa.
Ja.
Det är 20 februari och 13 februari har jag den produktansvariga för KPI, John Eliasson, i studion.
Wow!
Så att alla som vill veta liksom detaljerna kring KPI-mätning är varmt välkomna att höra av sig. Viktor.bunkhammar.de.se.
I vanlig ordning är det januari, korgeffekter.
Exakt.
Kul. Och dessutom väldigt viktigt att se vart Sverige ligger här nu, relation till Europa och USA till exempel, med tanke på räntan och kronan. Så blir ju superhett.
Jag kommer med stort intresse följa hur man viktar om slanggurka och damhandskar. Det ska bli väldigt spännande.
Ja, damhandskarna ska jag ta med mig till den. Nej, nu får vi sluta prata. Hörrni, tack för att ni har stått ut med oss. Anna och Olof, tack för att ni kom hit och berättade om all osäkerhet. Nu sätter vi stopp. Ta hand om er. Vi hörs om 2 veckor.
Ha det gott.
Hejdå.
Makrorådet från Dagens Industri.
Podden klipps av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fällman.
En lufttorkad fond på vatten och salt serveras med pulveriserad skaldupotät och 2 ml O2 från Skogsmålarkloster. Varsågoda.
Tappat suget på torra dieter? Prova Yasen, medicinsk viktminskning som håller över tid. Yasen, kliniskt bevisad viktnedgång.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra. Det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.